Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå Ann, är du där?
Jajamensan, jag är här. Jag sitter här och blickar ut över ett vackert Österlen. Jag känner mig kanske som Björn Ranelid.
Ja, i månaden maj, det är den vackraste månaden i hela Sverige tycker jag, men särskilt i Skåne. Det måste vi lyfta
ja,
fram.
Ja, men det är det. Rapsen är på väg att slå ut och himlen är blå och havet är vänligt men mycket kallt och så vidare. Har du det bra också?
Ja, även här i Göteborg ser vi ju från den sin vackraste sida i månaden maj, måste jag säga. Jag brukar vara lite göteborgsk kritisk, men nu bjuder hon till Göteborg, tycker jag.
Ja, men det är bra. Inte så mycket regn kanske.
Nej, inte underifrån i alla fall. Bara lite ovanifrån.
Nej.
Ja. Jag tänker att vi ska inleda med att säga att vi är väldigt glada för att det är så många av våra trevliga, kloka lyssnare, följare som hör av sig med små reflektioner, responser och framförallt förslag på saker de vill att du och jag ska avhandla i podden. Det tycker vi om, eller hur?
Ja, det tycker vi. Vi får mycket inspiration av detta. Och vi blir också väldigt glada över att ni som lyssnar tycker att det vi säger är så intressant. Så att ni tänker att det skulle vara mycket intressant att höra Ann och Anna-Karin diskutera just det här fenomenet.
Ja, precis.
Det är ett bra betyg.
Och det är ett bra betyg och vi ser det som ett stort förtroende vi får från lyssnarna när de liksom vill ge oss ämnen som vi ska avhandla, och det gör vi ju så gärna. Så vi har ju tagit emot förslag på skolan, vi har ju varit inne på skolan lite av och till, men visst skulle man kunna djupdyka i ämnet som sådant. Hämnd har vi också fått som förslag, hur man dejtar eller hur man... träffas. Säger man dating? Vad säger man, Ann?
Alltså det var så länge sedan jag ägnade mig ett sånt, jag vet faktiskt inte vad man säger längre. Och det får mig att känna att det kanske inte är det optimala ämnet för dig och mig.
Nej, men umgänge skulle vi ju kunna prata om. Socialt, det sociala
umgänge,
spelet.
Det har man ägnat sig åt en del. Lite umgänge.
Ja, exakt. Så att det är ju faktiskt så att dagens ämne som vi snart ska avslöja, det kommer ju faktiskt också från en lyssnare som har föreslagit oss detta. Så vi lyder faktiskt ibland och gör som ni säger.
Det är bra. Man kan säga att dagens avsnitt är alltså ett önskeämne från en lyssnare. Det låter
exakt.
Fint.
Exakt, ja. Vad har du irriterat dig på under den gångna veckan om du lyfter en sak? Berätta för mig.
Ja. Jag ska lyfta en sak som har irriterat mig enormt mycket, måste jag säga.
Mm.
En person som heter Fredrik Sjöberg. Det är inte så ofta som jag namnger personer som irriterar mig på. Men det är inte honom jag irriterar mig på, utan det är en text han skrev i Fokus förra veckan med rubriken "Jag röstar inte på politiker som tror på evigt liv." Och den här Fredrik Sjöberg, han utgjuter sig då i sin kolumn i Fokus om politiker som är troende. Och i detta fallet är det framförallt, tror jag det var moderaten Elisabeth och även Ebba som drogs i smutsen då, för att han menar att man kan inte rösta på politiker som tror på evigt liv, för att det är önsketänkande och verklighetsfrämmande, jag vet inte allt. Och det han gör är ju egentligen att han ger ju uttryck för en oerhört föraktfull inställning till alla människor som har en religiös övertygelse, som har en tro. Och det där han får för mig symbolisera någonting som jag ser faktiskt allt oftare, tycker jag, i samtidsdebatten. Alltså inte bara liksom en misstro, utan ett öppet förakt mot alla oss människor som faktiskt tror på Gud. Oavsett om vi är kristna eller om vi är muslimer eller om vi är judar, så dras vi liksom över en kam och alltså, vi klumpas ihop. Och vi har ju det gemensamt såklart att vi tror på Gud. Så jag vill inte på något sätt skilja oss åt. Det var inte det som var poängen med mitt resonemang. Utan att alla vi som tror på någonting mer än det vi kan se med blotta ögat avfärdas som idioter. Och det gör mig faktiskt riktigt, riktigt irriterad,
men,
måste jag säga.
Vad var denna mans... Vad sysslar han med? Är han skribent, författare? Är han forskare? Eller vad är hans liksom, bas Vet du det?
Eller? Jag tror att han är någon slags författare. Jag tror att han har skrivit en del i biologiska ting. Mm. Och jag tror att han är en ganska profilerad ateist. Mm. Det finns ju en del sådana profilerade ateister i Sverige. Och liksom, Gud vill signa er, säger jag. Men det finns ofta något väldigt onyanserat, lite aggressivt och ganska liksom okunnigt i den kritiken som framförs då av ateister.
Ja, jag brukar,
nu lever vi ju ett sekulär...
Ja.
Ursäkta.
Nej, jag brukar tänka ibland att en del ateister blir lika fundamentalistiska i sin ateism som de anklagar troende för att vara i sin tro, även om man är troende på ett ganska lätt vis, om du förstår vad jag menar, det vill säga att tron finns där, men den genomsyrar inte alla tankar, inte alla handlingar, inte alla val man gör, utan det är mer som någon slags fond i livet. Medan ateister som är väldigt frekventa i debatten och så att säga avfärdar, precis så som du beskrev nu, människor som ser sig som tillhörande en tro, kan ha ett väldigt svartvitt tänkande kring detta.
Ja, alltså minst sagt får man väl säga. Alltså det är, jag tycker det är enormt irriterande. Det är liksom också just det här att en religiös tro skulle vara tecken på att man är mindre intelligent. Jag skulle snarare vilja säga det så att vi som har förmågan att tro, vi kan se ytterligare en dimension i tillvaron som ateisterna helt missar. Det är en sak som jag har noterat är att de ateister jag känner, de förstår inte poesi heller. Och de har mycket, mycket svårt att ta till sig konst överhuvudtaget. Och det är lite samma dimension faktiskt.
Ja. Nej, jag tycker det är intressant hur den typen av kritiker eller ateister ofta kan då bli särskilt arga kanske på troende som sammanhänger med, nu nämnde du en politiker inom det moderata partiet och inom Kristdemokraterna då, som ju har sin tydliga grund i kristendomen, i kristdemokratisk samling och så. Men man är inte lika oftast på det faktum att också inom socialdemokratin har ju till exempel Tro och Solidaritet, ett förbund som också finns representerat i VU, om jag förstår det rätt, varit väldigt tongivande för vilken politik som utformas och vilka ställningstagande som detta parti som har uppburit regeringsmakten över mycket lång tid faktiskt tagit. Det talar vi inte om på samma sätt. För tron och trons infärgning på beslut man tar finns även i detta parti. Och det kanske man borde sätta strålkastarljuset på om något.
Ja, och ärligt talat så tror jag väldigt svårt att jag är ju ändå rätt insyltad i Moderaterna får man säga, och jag kan inte säga att det finns någon som helst religiös infärgning i vårt parti. Det finns enskilda medlemmar som är troende som är kristna, och det finns enskilda medlemmar som är judar och som är muslimer, men det är ingenting som påverkar politiken. Och så ska det naturligtvis vara i ett sekulariserat land. Sverige är ett sekulariserat land och det tycker jag att vi ska få bli att vara. Vilket innebär att religiösa argument inte har någonting i den politiska eller offentliga debatten att göra. Men samtidigt så innebär det också att vi lever i ett sekulariserat land, att vi faktiskt måste respektera varandras tro.
Mm.
Och där tycker jag att jag ser trista tendenser. Jag tycker faktiskt att de har förstärkts lite, och det är bland annat den här Paludan.
Mm.
Det retar mig också att folk, när jag lyssnar på radion, det gör jag hela tiden, så säger de omväg som Paludan.
Ja, jag vet.
Paludan. Han heter Paludan för helvete. För helvete, han är ju dansk. Säg det nu. Paludan.
Paludan.
Men i alla fall, hans syfte är ju att uppväcka troende människors irrationella ilska.
Mm.
Jag kan inte svära på att de som har retats upp mest av hans koranbränningar är just fromma muslimer. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är andra element som har låtit sig bli upprättade. Men han uppnår sitt
mål. Det finns både och, alltså, kan man här, väl konstatera.
Ja, det finns både och. Men de här gör sig ju till nytta idioter för den här högerextrema danskens sak, får man väl säga.
Ja.
Och då kan de här människorna som är ateister använda det mot alla som är troende, att vi är liksom irrationella och idiotiska på olika sätt och klarar inte av ditten och datten. Samtidigt måste jag säga att jag tycker att det finns en poäng i också att försöka respektera att människor tycker att en del saker är heliga. Jag menar, jag skulle aldrig få för mig att släppa lös min hund på kyrkogården eller lägga mig och sola på kyrkogården. Eftersom jag vet att en del människor vill inte att man gör det, för de tycker att det känns hädiskt eller det känns respektlöst kanske snarare. Och varför ska man göra sak av att kränka andra människors övertygelser. Jag förstår Nej. Inte riktigt. Men i alla fall, Nej, men, min irritation denna veckan, det är förklänande omdömen om oss som tror på Gud. Det är ni som inte har fattat. Det är inte oss det är fel på. Det är min slutsats.
Nu tänker jag irritera mig på någonting mycket mer trivialt och vardagligt än detta, denna avancerade ja, irritation. Och det är ju så, nu vet ju alla lyssnare här att jag älskar att cykla och att jag har dålig balans när jag cyklar. Jag trillar ofta, så det har jag ju berättat innan. Jag brände ju min hövdinghjälm i en stillastående fallolycka med min
lilla... Ja, just det!
Det var ju en irritation tidigare. Men nu tänker jag rikta min irritation mot de män, det är ofta män, som cyklar om mig när jag är ute. Mm. De cyklar om mig och de använder inte ringklockan för att signalera att de avser att cykla om mig.
Och det innebär kommer swishande.
De kommer bara swishande och det är inte så att de liksom ropar till så att jag ska vara med på att nu kommer det någon väldigt... Och det här är män som är klädda i väldigt åtsittande kläder. När jag cyklar ser jag mer ut... jag ser mer ut som en uteliggare som har en väldigt fin och dyr cykel. Jag har inte... Jag har inte lagt särskilt mycket pengar på min outfit vad gäller cyklingen. Nej. Utan där spar jag krutet till jag visar mig i andra sammanhang. Så att det är liksom ett hopplock.
Bra val, bra prioritering tycker jag.
Men de här männen som cyklar om mig, de har satsat storligen på att se atletiska och snabba och lyckraklädda ut.
Det är tajt och det är glansigt antar jag.
Ja, och de har grejer fästa på kropparna, de har sin vattenflaska där eller någon tyngd på ryggen och så vidare och solglasögon och sånt där som är så att det inte ska bli någon vind och ja, du vet, hela munderingen. Ja. Och icke att de kan använda ringklockan när de ska avisera att de kör om mig. Det här är mycket irriterande. Jag skulle också vilja gå så långt som att säga att det är faktiskt farligt. För tänk om jag trillar när de cyklar förbi för jag blir stressad av detta. Och det ådrar mig ytterligare blessyrer i ansiktet.
Skador.
Vore inte det väldigt tråkigt för Sverige, frågar jag mig.
Jo, det vore tråkigt för hela Sverige.
Ja, så att ni som tycker om att klä ut er till meme-artister när ni cyklar.
Tror du att det är det som är ambitionen?
Jag ser dem så. Använd ringklockan eller ropa till. Så kommer jag inte att rikta min vrede mot er fler gånger. Men just nu är den mycket stark och jag ser på er med onda ögon. Det var min irritation.
Ja, men jag har det rätt i. Ja, för våren 2019 så arbetade jag i Staffanstorp som politisk sekreterare. Och jag bodde då i Lund och sen, det är ju inte så långt mellan Lund och Staffanstorp, men du vet liksom den skånska blåsen, jag tror det är knappt en mil mellan Lund och Staffanstorp. Så tänkte jag så att nej, men nu ska jag minsann börja cykla till jobb istället och inte sitta liksom i min bil och så vidare. Mm. Men det är Skåne, det blåser så mycket och det är liksom en svag lutning upp. För att jag menar, även om det är Lundaslätten där så finns en viss lutning som var till min nackdel så att säga när jag skulle cykla till Staffanstorp på morgonen. Och detta var precis när elcyklarna hade gjort sitt intåg på mycket bred front. Och jag fattade ju inte att folk hade elcyklar.
Ah, det var så alla bara körde om dig?
Ja, det var oerhört deprimerande. Jag kämpade som ett djur där på min tantcykel. Och folk bara så swish. Och det var liksom så kanske kom personer som såg ut som de vägde kanske 250 kilo. Och var i mycket dålig form. Och de bara liksom rusade förbi med sina cyklar. Men jag blev mycket glad när jag förstod att det sen var elcyklar. För då kände jag mig lite mindre dålig i alla fall.
Ja, oerhört sportig kände ju du dig. Men du, då kan jag berätta om en gång hände det mig. Detta var innan jag hade min supercykel. Utan då hade jag bara en sån traditionell damcykel. Jag kämpade på i motvind och trampade på och sådär. Och då var det en man, en sån här meme-artist, som körde upp bredvid mig och ger mig tips om hur jag bör växla för att bli bättre än jag hade
lite mansplaining på cykelbanan.
Så att det är sköt er själva men håll er till trafikreglerna. Det är väl ett bra råd.
Jag använder era ringklockor eller skaffa sådana tyda, det kanske är roligare att trycka på.
Ja, precis.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Ska vi gå in på det spännande ämnet för dagen? Det är ju så att det är faktiskt pengar vi ska prata om idag, cash.
Vi ska prata om pengar idag.
Ja, Det är någonting som upptar ens huvud och tankegångar ganska mycket, skulle jag vilja säga. Frånvaron, eller alltså, existensen av pengar, eller hur man ska skaffa pengar snabbt helst.
Ja, jag påtalade det för min man häromdagen faktiskt. För att, jag vet inte, det var någon sån här undersökning som redogjordes för någon dagstidning om hur ofta män respektive kvinnor tänker på sex. Och det är tydligen väldigt ofta. Och jag känner mig helt oförsen. Det finns två saker som jag tänker på nästan hela tiden. Och då tittade Erik intresserat på mig, så sa han, vad kan det vara? Så att, ja, jag tänker på pengar och så tänker jag på mat. Sen finns det inte så mycket plats för att tänka på sex. Men jag tänker, nej, på pengar och mat nästan hela tiden. Mat tänker jag på för att jag funderar vad jag ska laga till middag och ser fram emot detta på olika sätt. Funderar vad jag har i kylskåpet, i frysen, vad som behöver användas.
Ja.
Och sen tänker jag på pengar för att jag bekymrar mig och jag förväntar mig och så vidare. Så ja, pengar upptar många tankar hos mig. Vad skulle du säga, ja, din frekvens, mat, pengar, vad tänker du mest på? Mat, pengar, sex?
Pengar ligger nog i täten där också, så jag säger, sen kanske det är dött lopp mellan sex och mat då kanske. Men
okej, okay, du är lite yngre än jag, mitt liv har gått ner nu, det är mer mat här nu i denna höga.
Ja. Kaffebröd tänker jag väldigt mycket på, olika sötsaker som jag skulle kunna äta, det måste jag säga. Men nu är vi ju i en tid när pengars värde, familjeekonomi, och eventuella budgetar man gör och så vidare, plötsligt så är ju allt ställt på ända på grund av den kris, alltså stigande livsmedelspriser, livsmedelskris, dyra drivmedel. Vi har en omvärld som är, där mycket är ställt på ända, och vi vet inte riktigt hur det här kommer att utveckla sig. Så att jag skulle säga att jag har alltid tänkt mycket på detta med pengar, men de senaste månaderna har det ju blivit akut på ett annat vis, därför att man funderar mycket över vad kommer det innebära för oss, hur kommer vi att behöva planera annorlunda, vad behöver vi avstå, behöver man vara orolig för någon del av ens arbete eller sysselsättning till följd av detta. För om allting ändras kan också de platser där man har sin försörjning plötsligt ändra karaktär eller inte längre ha plats för en och sådär. Så är det ju. Kanske inte så jättemycket om man arbetar i staten, men om man är i näringslivet eller liknande så kan ju detta påverka snabbt. Och jag var faktiskt nyligen på banken för att prata om lån och liknande, alltså fråga om fast eller rörlig ränta och sådär. Och då fick jag jättemånga frågor om sparande. Och där blir jag, måste jag säga, då blir jag lite barnslig, för att jag blir lite sådär, det ska inte du bry dig om, tycker jag då, när jag får frågor från banktjänstemannen om detta. Hur sparar du och hur har du tänkt här? Och så tänker jag så här, det är väl min sak, tycker jag då.
Känns som en liten liten punkt där, Anna-Karin.
Ja, för det är ju min sak eftersom jag antagligen sparar på tok för lite. Och då blir det liksom besvärande frågor. Ja, du förstår logiken här, men min poäng med historien om hur naiv jag själv förhåller mig där är ju att det här är ju också känsligt att prata om. För det handlar ju om hur väl man förvaltar sina medel och hur pass uthållig man kan vara i att avstå saker och ting. Så ser jag förhållandet på pengar och sparande.
Ja, och också liksom vilken förmåga man har att se framåt och att så att säga vänta med belöningen. Nu tänker jag på det här, du vet, det här berömda marshmallow-testet igen. Att jag inte alltid så bra. Ja, men jag är bra på att vänta med min marshmallow när det handlar om att skriva en bok eller en doktorsavhandling eller något, men inte när det gäller saker jag vill ha.
Nej.
Då vill jag gärna ha dem omedelbart, och har varit väldigt dålig på att förvalta det som jag faktiskt har tjänat. För jag är i perioder av mitt liv har jag tjänat ganska mycket pengar. Jag har haft några böcker som har sålt riktigt bra och så. Men då har inte jag haft förmågan att planera och att förvalta det på ett bra sätt. Jag har ju skattat bort det mesta, kan man väl säga. Vilket ju känns lite dystert nu i efterhand. Men nu har jag då börjat spara. För att jag tänker att om man är över 50 år som jag, så borde man ju äga sin bostad. Alla jag känner som är i typ min samhälle som äger sin bostad. Och de har kanske också till och med ett litet sommarhus och en båt och så vidare. Så tänker jag att nu måste jag bli vuxen. Ja, det låter underbart. Nu vill jag äga min bostad. Så nu har jag börjat spara. Och jag är väldigt nöjd med detta. Så satt jag förra veckan i torsdags kväll och betalade mina räkningar, vilket ju alltid är någon slags harmageddon. Det känns som att man står liksom, det är liksom domedagar varje gång man ska betala sina räkningar. Mm. Jag betalade mina räkningar, så såg jag att då hade jag så här mycket över. Tänkte jag, okej, okay, då kan jag ta så här mycket och spara. Det var en ganska stor summa jag kunde spara ändå. Så jag var mycket nöjd med detta. Sen så på fredag morgon så skulle jag gå in och titta på mitt sparkonto för att glädjas åt att det växer där. För jag har hållit på med detta ett tag nu och försökt spara ihop till ett hus. Och plötsligt så inser jag att det står ju mindre på kontot idag än vad det gjorde igår. Så jag blev nästan panikslagen. Eller jag blev panikslagen. Jag kände hur hela liksom, jag blev svimfärdig, jag behövde kräkas och så vidare. För att de pengarna jag hade satt över på kontot dagen innan, de var helt borta. De var spårlöst försvunna. Det syntes inte tecken på sparkontot och inte på mitt lönekonto.
Du hade
och
så blivit,
och detta var ju,
du hade blivit offer för...
Jag har ju Swedbank.
Ja, precis.
Mm. Jag var ett offer som... Alltså jag blev nästan traumatiserad, och detta måste jag säga. Ett offer för Swedbanks stora haveri. Och inte blev det bättre av att de sen flera gånger under dagen sa att ja, men nu så är det åtgärdat och nu ska det stå rätt saldo på er konto. Och då går man ju in helt hysteriskt och kollar, men det var fortfarande fel på mitt konto. Så till slut någon gång liksom sent fredag kväll tänkte jag så, okej, jag kan inte göra någonting åt detta nu. Nu tittar jag inte på mitt bankkonto förrän måndag morgon. Och då stod de faktiskt där igen.
Kunde du avhålla dig men, då? Kunde
ja,
du avhålla
det kunde
dig?
Jag faktiskt. Ja. För att jag gick omkring och kände mig lite ångestfylld ändå, måste jag säga.
Ja, det du illustrerar där, den känslan av att någonting man byggt upp och kämpat för att se att det här kapitalet finns och att det växer. Mm. Och sen plötsligt så raseras det eller försvinner. Det är ju, vi har ju haft några sådana passager i historien där människors surt förvärvade pengar eller sådant de har, som har vuxit genom kloka, smarta, järva ibland investeringar, plötsligt så finns inget värde kvar i detta. Nej. Och det är väl den skräcken vi alla någonstans går och bär på också i ett sammanhang och i en tid som vi nu lever i när inflationen ökar och allting är så att säga står och väger väldigt mycket både i den politiska utvecklingen och i fråga om i handel och allting som betingar den existensen vi har vant oss vid och tagit för givet.
Ja, och just det här alltså värdeminskning som du säger, som vi ju ser nu tillhör inte jag de som äger min bostad, men vi har ju sett under de senaste, alltså under pandemin, så gick ju faktiskt bostadspriserna upp, vilket jag tyckte var ganska intressant. För att jag trodde nog snarare när vi stod vid randen av pandemin så kalkylerade jag med, eller trodde jag, att priserna skulle falla just på grund av den oro som fanns i världen. Och det fanns risk för ökad arbetslöshet och så vidare. Men då såg vi tvärtom en ganska rejäl ökning av fastighetspriserna. Och det hänger ju ihop med att vi hade ju i princip nollränta under hela den perioden också. Det har ju ändrats nu, som vi alla vet. Men det innebär att många har ju köpt bostäder som var överprisade. Så redan nu har vi sett bostadspriserna börja falla. Inte minst här ute på Österlen där det blev någon slags enorm hås sommaren 2021, eftersom folk inte kunde åka utomlands och då skulle alla ha ett sommarhus. Och hus såldes här till, alltså, fantasipriser verkligen. Och det där måste vara förfärligt att säga att, låt säga att du har köpt ett hus för 4 miljoner och inser om ett tag här nu att allt det där har sjunkit ihop och du kan vara glad om du får tillbaka kanske 2 miljoner.
Ja,
sådana kriser har vi ju haft innan, bostadsbubblor och finanskrafter och så vidare. Och det där, jag råkade faktiskt själv ut för det. Jag hade köpt ett mycket dyrt hus som jag fick sälja med 900 000 kronor förlust. Och den förlusten levde jag ju med i många, många år. Så man får, det är ju liksom långa sviter av detta. Och det är klart att människor blir märkta av det.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Och jag tänker så här att det du och jag nu illustrerar här med vår resonemang, det är ju också, det är ju drömmen om att göra, att någon, liksom någon gång komma riktigt på grön kvist och att få pengar. Och då förvärvar man någonting man inte har haft tidigare och det öppnar möjligheter och så vidare. Men i andra änden av detta har vi ju människor som är födda med pengar.
Mm.
De som inte så att säga har behövt anstränga sig så vansinnigt mycket för att då, eller kanske inte alls, för att veta att allting finns och man behöver inte skuldsätta sig för studier eller för köp av bostäder eller för... Man behöver inte heller kalkylera kanske på de inriktningsvägval man gör när man väljer yrke och hur mycket man arbetar och inte. Utan allting, hela den ramen finns där och är trygg och skapar någon slags ekonomisk trygghet. Sen kan man ju vara otrygg på andra sätt. I detta finns det ju också en bild av att gamla pengar är finare.
Ja.
Och att det med gamla pengar följer klass och stil. Alltså en slags värdighet som då den nyrike inte antas ha eller kunna förvärva. Därför att den nyrike antas också vilja bräscha eller visa sin vunna rikedom i form av extravaganta bilar eller pälsar eller något liknande då. Nu kanske ingen har det idag ändå, men ni förstår bilden av detta, av att man måste liksom flasha med det man har köpt,
ja,
för
men
de här pengarna.
Barnsligt behov att visa att man har råd att köpa den där jättedyra klockan eller bilen, ja, eller vad det nu man vill ha.
Men jag vill ändå fråga, stämmer dessa bilder verkligen? Eller är det fördomsbilder bara rakt igenom av hur gamla och nya pengar verkar och påverkar personer? Vad tycker du?
Nej, men alltså jag tycker nog att det ligger något i det. Alltså jag har erfarenhet av människor med nya pengar. Och det som, så är det naturligtvis med, inte med alla, men en del människor med nya pengar, de saknar stil. Mm. Alltså stil, du kan inte köpa stil. Antingen har du det eller så har du det inte. Att liksom, människor som har för mycket pengar och som inte har stil blir lätt vulgära. Och det har ju kanske inte så mycket med pengarna som vara
det
inte bara
tänker
att göra. Men, ja, men jag tänker att om du är en person som är uppväxt i en kontext med pengar, med gamla pengar, och då tänker jag liksom, alltså de stora svenska industrifamiljerna eller förläggarfamiljer, mediafamiljer, jag tänker naturligtvis på adeln och så vidare. Då är man uppväxt i ett sammanhang där det också faktiskt finns ett socialt och kulturellt kapital.
Mm.
För det är intressant att fundera över hur de här olika sorternas kapital hänger ihop. Alltså det ekonomiska kapitalet är ju lätt att förstå, det handlar om ekonomiska resurser och ägande. Men om du har ekonomiska resurser som är bundna, låt säga i ett slott eller i en tjusig herrgård med en massa mark och så vidare, då är det ju samtidigt kapital som du kan inte frigöra det, därför att din uppgift där är att förvalta det som din släkt har ägt i generationer för att du ska flytta över det till nästa generation sen. Och då får man ju ett annat förhållande till tingen också, tänker jag. Att man kanske inte är lika intresserad av att köpa en jättestor tv-apparat eller en massa teknisk utrustning, utan man kanske lägger mer på att jag vet inte, lägga om koppartaket på någon spira på det där slottet, förstår jag menar.
Ja,
att man vårdar det man har på ett annat sätt. Och då undviker man ju att hamna i de här vulgära fällorna som en människa med väldigt mycket pengar men lite smak kan göra, tänker jag.
Ja, för jag tänker också att till den här bilden av gamla pengar och den är som de ger. Du har ju gett en bra bild här av att hur man bor och hur det ser ut. Och det i sig är någonstans, det är statusgivande då, därför att det finns ett kulturellt kapital kopplat till det också, en statusposition.
Precis.
I byn eller bygden eller staden. Men det finns ju inte så få exempel på hur de boende där, trots att de äger, kanske de har fastigheten och den är värd pengar, så har de inte pengar att röra sig med. Därför att någonting har gått dåligt eller vad det är, och man vill inte röra de här konsten eller vad som nu hänger på väggarna och så vidare. Och en bra bild av det där tycker jag är i Sven Delblancs Hedebyborna och Baron på Valda heter väl den här familjen där allting går så småningom helt i kras. Därför de har inga pengar. För de har heller inte riktigt hängt med sin tid. Utan de har trott att allt det här nya, allt det som så att säga omger dem och som kryper närmre godset där, det är ändå bara, det är flugor så att säga. Och någonstans så ska de bara hålla fast i det gamla. Och det där som var det gamla då, kapitalet och det som gav statusen, det eroderar så att säga. Det vittrar under dem. Så att det finns ju någonting i detta som också kan vara en chimär av rikedom och status.
Absolut. Men det är väldigt intressant. Jag vet inte om du har sett en Netflix-serie som heter Inventing Anna.
Nej, berätta.
Det handlar om den här bedragerskan Anna Delvey. Mm. Som skapade sig en rikedom och ett stort socialt umgänge och så vidare i New York. Genom att hon påstås vara tysk arvtagerska till en mycket stor förmögenhet. Och hon hade då och det som var så intressant är för att visa så tydligt hur det här, alltså sociala och kulturella kapitalet fungerar. För hon kom då till ett annat land och hon hade den där liksom lite intressanta brytningen av ett diffust europeiskt språk som amerikanerna kanske inte riktigt kunde identifiera vad det var för något. Och hon förde sig med den här självklarheten som människor som har växt upp med tryggheten att alltid ha pengar. Och hon kunde ju låna stora summor pengar för att hon sa att hon var arvtagerska och på sin 25-årsdag skulle hon då få ett mycket stort arv efter sin far.
Ja, just det.
Och det gjorde att alla var ju, många var ju väldigt intresserade av att umgås med henne och kunde mycket väl låna ut mycket stora summor för att de trodde ju på detta och så vidare. Sen visade det sig att allting var ju en bluff. Och det tycker jag är så intressant, för det säger också så mycket om att liksom rikedom och pengar och status handlar så mycket om hur vi för oss. För att den här Anna Delvey var ju inte en karaktär som hade jättestora, jättedyra klockor, utan det var en annan sorts förfining. En europeisk förfining som amerikaner nog också kan vara ganska intresserade av. Som hon hade, var väldigt bra på att iscensätta, så att säga.
Ja, precis. Nej, men det där är, det är mycket intressant, och det finns ju faktiskt också flera parallella liknande historier där just det finns ett mått av bedrägeri i det. Men där den som gör detta bedrägeri, där undrar man nästan om vederbörande själv tror på det. Alltså att de har gått in i den här bedrägeriet så till den grad att de vet inte längre att de lurar dem, eller de är inte medvetna om det därför att de tror på sin egen saga. Och jag tycker att Elizabeth Holmes, som ju nu är på agendan i en ny, jag tror det är Netflix eller Disney som har gjort en version av hennes, den här Theranos-skandalen, som ju är, det finns, mycket bättre är att lyssna, antingen läsa boken om henne eller lyssna på en mycket lång podd som finns om hela den här bluffen som hon bygger upp med hjälp av andra tunga maktspelare som vill tro på att hennes uppfinning, det handlar då om ett blodprov man gör som just ska, det. Med en droppe blod så kan man förutsäga eller se vilka, om du har några sjukdomar eller också om du så att säga, du kan sätta en riktig karta på vad som kommer att hända dig och vad det här, den här droppen blod berättar om ditt tillstånd. Det där var för bra för att vara sant. Och det byggde på hennes mycket skickliga insäljning av den här idén. Och framförallt på att alla andra ville tro på det och investerade enorma mängder pengar i det här Theranos då. Men vad de gjorde var ju att de också, när de sade sig ställa diagnos på människor med en droppe blod, så missdiagnostiserade de och missade ju människor med cancer eller med andra psykiska, fysiska tillstånd som innebar att de inte fick den vården de skulle ha. Men till båda de här, Anna Delvey och Elizabeth Holmes, hör ju att om någonting är för bra för att vara sant, så är det troligen inte sant.
Alltså, nej, men det är ju, historierna, det är liksom, det finns ju, exakt, det finns ju stora likheter här mellan Holmes och Macchiarini-skandalen. Jag menar, bara man hör det här att han ska operera in plaströr i människor, så tänker man, hur ska det kunna funka? Men det som är intressant tycker jag, som du säger, liksom att den här berättelsen om Elizabeth Holmes har ju blivit både film och tv-serie och så vidare. Och Anna Delvey har också blivit en tv-serie. För ett tag sedan så pratade vi om den här Tindersvindlaren, som också är en tv-serie som har rönt mycket stor uppmärksamhet. Och han svindlade ju då kvinnor, sol och vårade, för att förskansa sig rikedomar helt enkelt. Och det är så intressant att många människor uppenbarligen väldigt, tycker det är väldigt spännande med de här bedrägerierna och berättelserna om bedragarna. Och det hänger ju ihop med drömmen om att göra det här snabba klippet ändå, att man ska hitta ett sätt att bli rik väldigt snabbt utan att behöva anstränga sig allt för mycket. Så det finns en fascination där.
Ja, det gör det. Och jag funderar också på om fascinationen också handlar om att det finns någon inte så smickrande del i detta som gör att när vi får reda på att det gick åt helvete, det funkar, det var inte det här klippet, utan det var ett bedrägeri och han blev berövad allting, då kan vi lite tycka så här, så det är inte lönt att försöka, det kommer ändå aldrig att gå.
Ja, men kanske så. Man kan också tänka sig att det finns ett visst mått av skadeglädje i detta, som Kant skriver någonstans i sitt försvar för retributivismen, att när den som har gjort fel får sitt straff, då blir varje rättfärdig människa glad. Och ungefär så är det, att den som gör fel drar liksom straffet på sig själv, och då applåderar och hurrar alla vi andra när vi ser den här för sitt spöstraff, för det var det nu vad Kant tänkte sig. Så det ligger ju någonting i det också. Ja. För jag tror också att det speglar en skräck att råka ut för ett bedrägeri själv kanske.
Ja, exakt. Och det, till det här hör ju också att det, det finns en tilltro till att både i Elisabeth Holms fall särskilt så hade hon ju avbrutit sina studier. Ändå skulle hon ha kunnat tänka ut, alltså hon var autodidakt och ändå hade hon tänkt ut det här otroliga uppfinningen som en droppe blod kunde förutsäga allting om mitt tillstånd och så vidare. Och det är ju, i det finns ju också en dröm om att du plötsligt så ska du bara drabbas av den här snilleblixten då.
Det du pratar om, det är någon slags entreprenörskap.
Ja.
Och det tycker jag är så intressant också, för att det är ett ganska, jag menar, entreprenörer är inte ett nytt fenomen naturligtvis, för entreprenörer har ju alltid funnits också i ett socialdemokratiskt land som Sverige, det vill säga människor som faktiskt kommer på saker och startar företag och skapar arbetstillfällen och gör sig pengar på sina egna idéer.
Mm.
Men jag tänker att i Sverige så har entreprenörer blivit ett fenomen också i offentligheten och i liksom någon slags populärkultur senaste decenniet bara. Kanske jag tänker på sådana här David Reality tv-serier som Draknästet,
ja,
och The Apprentice och sådana grejer liksom, där människor kommer då och presenterar en idé och så ska det då bedömas av en jury som då satsar pengar på det de tycker verkar intressant. Och det är ju liksom den här, alltså idén om någon som egentligen inte är expert på någonting utan som har näsa för att tjäna pengar. Jag blir alltid väldigt förvånad när människor blir presenterade som eller presenterar sig själv som entreprenör. För jag tänker, vad är en entreprenör? Jag menar, jag tänker, ja, men vad sysslar de med? För jag tycker om man sysslar med, jag vet inte, läkemedel, då är man väl i så fall farmaceut. Förstår? Och sysslar man med böcker så är man väl förläggare. Så ja, det blir så märkligt som att det är liksom metoden snarare än innehållet eller produkten som är intressant. Utan det är det här entreprenörskapet. Där man kan skifta från att vara någon som, jag vet inte, startar en budfirma till plötsligt vara någon som istället ska göra radioprogram eller någonting liksom.
Ja, men det finns ju, men i grunden på det entreprenöriella eller entreprenörskapet så ligger ju att man har en vidd i vad man tar för uppdrag och vad man kan tänka sig göra och jobba med. Och att det kanske är, i det finns ett visst mått av uppfinningsrikedom och kanske djärvhet också i vad man vågar satsa på eller vad man vågar ta sig an.
Mm.
Men sen har det ju precis som det du beskriver skett en glidning i detta, att man också tror sig politiskt, alltså i utbildningspolitik och så tror man sig kunna piska fram det här entreprenöriella genom att säga att man ska ha ämnen i skolan som är entreprenörskap eller att man kan läsa den typen av inriktningar redan på gymnasiet och så. Och det tror jag inte alls på, utan det blir lika knasigt som när man säger att man ska ha värdegrundskunskap i ett specifikt spår eller ett specifikt ämne. Alltså det här måste ju snarare ligga som något stråk i hur man närmar sig de andra befintliga ämnena. Att man pratar om värderingar i relation till studier i historia eller att man i andra ämnen också kan ha en öppenhet för detta, att ibland tänka lite utanför ramen eller vara kreativ och så vidare. Men i Sverige så tänker vi att vi kan isolera de här förmågorna på något sätt och bara träna det i ett slags vakuum. Och det tror inte jag. Jag tror det blir liksom torsim på något sätt.
Ja, men det tror jag också, väl det jag menar när jag tycker det är märkligt när folk ser sig som entreprenörer. För tänk, jag menar, entreprenör blir man väl om man har en idé. Och man har en idé för att man har lärt sig någonting. Man har tänkt ut någonting. Och då tänker man att den här idén vill jag omsätta i praktiken. Men det är märkligt, men jag får så säga att jag är entreprenör. Jag har varit sysslad med det. Ja, det har jag inte kommit på än, men jag vet att jag är entreprenör. Men då blir det liksom att jag har lärt mig en metod. Jag vet inte riktigt vad jag ska använda den till. Och det är det som jag tycker är lite udda.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag tycker också det är intressant i ett land som Sverige, för att jag tror i Sverige så någonstans så lever vi fortfarande kvar i någon slags idé i Sverige att det är fult att vilja tjäna pengar.
Mm.
Och det är ju rätt så tydligt, inte minst i kulturbranschen som jag har varit verksam i många år, får man väl säga. Att det är klart att även människor som skriver böcker och sysslar med konst och så vill de tjäna pengar. Men man ska gärna ha ett annat syfte, att man vill kanske bidra till föreningar.
Ett högre
man vill
syfte.
Något som ja. Är väldigt viktigt. Ja, det ska vara ett högre syfte. Och det är ju lett till att kulturbranschen i Sverige är ju helt lamslagen. För de flesta kulturarbetare i det här landet är ju beroende av statliga bidrag. Vilket leder till tråkig konst och tråkiga böcker, skulle jag vilja påstå. Men samtidigt så har vi då den här liksom, någon slags nästan beundran för entreprenörskapet och entreprenören i ett land som ändå har den här grundmurade misstänksamheten mot att liksom vilja tjäna pengar som ett mål i sig. Det tycker jag är lite spännande. Ja. Hur man får ihop de två grejerna.
Ja. Men kan man tänka sig att det här är en del av en rest av tanken om att vissa yrken är kallyrken och att det är därför inte är, det gör du inte för att du vill leva gott, utan du gör det för att tjäna något högre syfte eller för att du har ädlare ideal än bara att du ser att det trillar in pengar på kontot när månaden är slut. Alltså det där förföljde ju länge yrken som sjuksköterskeyrket eller läraryrket, och också skulle jag hävda då inom den kultur- och konstsektor som du nämnde.
Så kan det säkert vara.
Ja, samtidigt som vi har den här glidningen, för jag tänker på Andreas Cervenkas bok, nya bok som heter Girig Sverige.
Precis.
Som skildrar hur det finns en stor grupp som så att säga har kopplat ett grepp på hur man kan mjölka eller hur man kan ackumulera kapital givet det system vi har i Sverige, och hur detta i sig då skapar enorma klyftor och gap mellan människor som bara precis har så de klarar sig, kanske knappt ens det när månaden är slut, kontra de som vältrar sig i pengar och där det hela tiden växer. Och den frågan han ställer sig, om jag förstår det rätt, är ju, eller som jag tolkar det, att hur länge kan det här, hur stora klyftor kan man ha och ändå tänka att samhället håller ihop och att det finns någon slags enighet eller gemensamhet kring detta. Skulle du säga att det är en riktig tes det där, att det måste vara så lika som möjligt för att liksom samhället ska hålla ihop, eller tål man att det finns gap emellan grupper eller tjänstekategorier eller vad jag nu ska använda för epitet här?
Alltså det finns,
jag tycker
ju
det är en intressant fråga.
Ja, men alltså det finns ju en hel del empiri som gör gällande att ett samhälle med stora ekonomiska och sociala klyftor är ett sämre samhälle för alla. Därför att ett samhälle med stora ekonomiska och sociala klyftor är ett samhälle som i högre utsträckning än mer jämlika samhälle har problem med kriminalitet. Man har större problem med psykisk ohälsa, man har fler självmord per capita, man har fler tonårsaborter per capita och så vidare. Jag tänker bland annat på Wilkinson och Piketts ganska så omfångsrika bok Jämlikhetsanden. Och de är inte precis de första som har skrivit om det, men just Jämlikhetsanden fick ju ett väldigt genomslag när den kom. Mm. Och alltså, deras empiriska material är ganska övertygande. Vi kan ju säga att klyftorna har ökat i Sverige senaste decenniet, och det är ju mycket, alltså vi har fått ett, vad ska vi säga, liksom någon slags etnifierad underklass, en fattigdom som är knuten också till att människor är ganska nya i Sverige, och det kan man ju tänka sig att det föder någon slags resentiment eller bitterhet gentemot de som man tycker har en massa som man själv inte har. Nu så, ni som lyssnar måste komma ihåg att detta jag säger innebär inte att jag då ursäktar att man begår brott eller blir kriminell eller vad man nu blir, utan jag redogör för en förklaringsmodell som jag tror att det finns viss bäring på verkliga förhållanden. Samtidigt menar jag att det är också viktigt att det finns, inte klyftor, men det är viktigt att det finns någon slags rimlig skillnad i belöning för de människor som väljer att utbilda sig och som väljer att då bidra till samhället. Låt säga att man utbildar sig till läkare och faktiskt gör en väldigt stor insats för många människor, och de som då väljer att inte utbilda sig och som framlever sina liv med det som man kallar enkla yrken och så vidare. Där menar jag att det måste ju finnas en skillnad i belöning i form av vilken lön man får.
Ja, men för det du är inne på där, det tycker jag sammanhänger en del med Lars Trägård, han är historiker, hans forskning det. Kopplat till tillit. Och där, eller samhällskontraktet är ju det begrepp han gärna använder sig av. Och jag tycker det är ett gott begrepp. Bo Rothstein, statsvetare, har varit inne på samma sak. Nämligen att det måste finnas, alltså det finns ett överenskommelse mellan samhället och det samhället ger. Mm. Och den som då hämtar ut saker ur detta. Och där Trägård menar att mentaliteten, förhållningssättet i Sverige länge var att man drar sig från, alltså man betalar in, men man drar sig väldigt länge för att hämta ut, så att säga. Och att vi framförallt är fler som betalar in och som bidrar till den trygghetsbasen eller det här skyddsnätet som omger oss alla än som hämtar ut. Men där man då har, så att säga, fått in mentaliteter, eller mentalitet har uppstått, det kan vara vilket som snarare drivs av detta att tömma, hämta ut så mycket som möjligt, och att man inte känner någon förpliktelse eller något krav på detta att ge tillbaka eller att ge av den delen som man är skyldig att betala.
Ja, men det tycker jag också. Jag vet att vi har varit inne på det tidigare. Jag tänker att det som vi också pratar om nu, vi pratar om pengar, en del har pengar, en del har mycket pengar och andra har lite pengar, en del kanske har mycket lite pengar, om man nu kan säga så, det låter konstigt. Men jag vet att det uppstod en diskussion i Sverige, för det kan ju vara nästan 10 år sedan, när om det var Rädda Barnen eller Röda Korset som hade någon kampanj inför sommaren som handlade om hur många fattiga barn det finns i Sverige. Och då var det ju många som undgjordes över detta och menade att det finns minsann inga fattiga barn i Sverige. Men det som man använde sig av där var ju det som man kallar för det relativa fattigdomsbegreppet. Där det handlar om att fattig är man ju i relation till medelinkomst, så att säga, eller relation till det andra har. Så i Sverige så har vi ju tack och lov inte särskilt många människor som är fattiga på det viset att de inte har mat för dagen. För vi har ju ett fungerande välfärdssystem så länge man inte, så att säga, straffar ut sig från alla system, för det förekommer ju dessvärre också. Utan fattig i Sverige är man då enligt den definitionen om man till exempel inte kan åka på semester, om man tvingas dela rum med ett syskon, om man är trångbodd och så vidare. Mm. Och då kan man naturligtvis tänka sig att nej, men vadå, liksom, det är väl ingen som har dött av att dela rum med sin lillebror, och måste man åka på semester och så vidare. Och jag kan väl delvis dela den uppfattningen, men jag menar också att det ligger ändå någonting i det här att man jämför sig ju hela tiden med de som finns runt omkring en. Och ja, det är ju, den jämförelsen är ju intressant, och det är ju den som definierar vem man är i någon mening, eller vem man uppfattar sig själv vara. Och det är ju i den jämförelsen som också funderar över varför en del har och jag inte har, eller mina föräldrar inte har, eller vad det kan vara och så vidare. Och det tror jag bidrar till det som du pratar om, nämligen en känsla av att man inte riktigt ingår i samhället och att det kan uppkomma då en bristande tillit som konsekvens av detta. Vad tänker du om det relativa fattigdomsbegreppet, Anna-Karin?
Ja, nej, men jag delar din bild där, och jag blev ganska irriterad också när den diskussionen kom upp, eftersom att man gjorde ju en väldigt stor sak av, för vi måste ju skilja lite på om det är frågan om då att man inte har tillgång till ett eget rum exempelvis, om det är en sån här indikator på relativ fattigdom, kontra annan form av lidande eller utsatthet eller förluster som man kanske har i relation till andra barn i fråga om vad de har. Där jag kan tycka att mätindikatorerna man hade där var något trubbiga och kanske också satta i ett land som har rätt så höga nivåer som det är. Om du förstår vad jag menar. Men det är en sak som jag grunnar mycket på, det är hur, alltså i det sammanhang och i det samhälle som vi lever i, där vi har ett högt skattetryck och där vi har internaliserat, skulle jag nästan säga, att det är så det är. Och vi, precis som du och jag resonerar här, så säger vi att det där skyddsnätet är väldigt viktigt och att det är till för att jämna ut också och se till så att barn och unga, kvinnor och män har rimliga möjligheter att bygga sina liv och välja väg och inte vara, så att säga, särskilt bestraffade för att deras föräldrar inte är födda med silversked i mun och sådär. Allt det där är mycket, mycket bra. Och det är jag för alla dagar i veckan. Men jag funderar ändå på om det är så att vi internaliserat detta så till en grad att vi inte alltid ser hur relationerna mellan skatt och bidrag och hur till exempel pengar nu växlar. Jag tänker på exempelvis återbetalandet av kompensationen för de höga elpriserna. Mm. Och där man då kan bli glad för att man får tillbaka pengar från staten och se det som någon slags gåva. När det i själva verket var så att det hade också att göra med väldigt hög energiskatt som var orsaken till att vi förstående betalade så mycket för elen i december månad eller i januari eller februari eller när det nu var räkningen kom. Och där tror jag att vi lite blir, inte förblindade, det är ett för starkt ord, men vi är invaggade i en modell och tänker att det är så här det är. Och så tänker vi att bidrag är så att säga någonting vi får och det är inte tillbaka pengar på en del av den skatt vi redan har betalat in. Hänger du med mig i resonemanget där?
Ja, absolut. Det är ju samma med den här, alla bilägare skulle få en 1000 lapp här nu någon gång i början på sommaren har jag fått för mig. Och det är ju en kompensation då för de historiskt höga bränslekostnaderna på bensin och diesel. Men det är ju också i hög utsträckning faktiskt skatt. Så att istället för att nu staten tar på sig tomteluvan här och ska dela ut pengar till folk som har betalat sjuka summor i elkostnader och bensinpengar och så vidare, så kanske man skulle kunna titta över på moms och skatt. Det är ju bara en idé. Precis. Men precis som du säger, Anna-Karin, så är vi liksom, det är som att vi är så insnöjda i det här systemet så vi ser inte riktigt att det här är våra egna pengar. Vi får ju inte en present av staten utan det är ju våra skattepengar. Och jag betalar mycket gärna skatt för att vi ska ha en fungerande sjukvård och en fungerande skola och för att vi ska ha ett välfärdssystem som gör att människor som är sjuka eller arbetslösa faktiskt också har en dräglig levnadsnivå. Jag är mer tveksam till en mängd olika, mer eller mindre märkliga statliga myndigheter som kostar enormt mycket pengar. Och jag är mycket stark motståndare till den här familjeveckan som sossarna valfläskar med. Varför ska jag betala för att barnfamiljer ska få en extra semestervecka? Det förstår jag faktiskt inte riktigt.
Nej, den är jättekonstigt tänkt, det måste jag också säga. Och jag tycker att den i synnerhet när vi talar om andra nödvändiga områden som vi måste förstärka, försvaret till exempel, så blir såna där satsningar märkliga. Det är märkliga liksom plakat.
Ja, men det är väl det som man känner sig som Leif Östling, eller hur?
Ja. Precis.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Men du, jag vill faktiskt fråga dig så här. Tycker du att man blir snyggare om man är rik?
Alltså man har ju större möjlighet att vara snygg om man är rik. Därför man kan göra något åt sitt bristfälliga utseende. Man kan ha skräddarsydda kläder, man kan gå ofta till frisören. Och så vidare. Ja. Men jag tror inte det är det du menar, utan jag tror att frågan egentligen handlar om ifall rikedom gör en människa mer attraktiv.
Ja,
jag har nu aldrig tyckt det faktiskt. Jag har ju en del väninnor som tycker att det är väldigt viktigt att den man de dejtar och sen så småningom par ihop sig med är en man som har ekonomiska tillgångar på olika sätt. Jag har aldrig någonsin tänkt så. Och det kanske... Det kanske jag borde ha gjort, kan man ju tänka nu med facit i hand. Men nej, jag tycker inte rikedom är särskilt attraktivt, måste jag säga. Jag tror också att jag har haft svårt att leva med en människa som är väldigt rik, eftersom jag inte är väldigt rik själv. Jag vet, under en period som inte alls ligger långt bak i tiden så hade jag hamnat i svåra ekonomiska oegentligheter och hade mycket, ytterst lite pengar att röra med mig. Medan mina vänner då har mer pengar att röra sig med. Mm. Och de är mycket generösa mina vänner, så att då bjöd de ofta mig, för de visste att jag hade verkligen inga pengar. Så då kunde de liksom betala krognotan och så vidare. Så kunde jag kontra med att bjuda hem på något hemlagat och så. Mm. Men i längden så blir det svårt, därför man känner sig ojämlik. Man känner sig som att man står i tacksamhetsskuld. Och jag kunde inte hålla jämna steg. Och låt säga att mina vänner fick för sig så. Ja, men det skulle vara jättekul om vi åkte till Sicilien tillsammans. Då kunde inte jag följa med, för jag hade inte råd att åka till Sicilien. Och jag kunde inte riktigt hålla jämna steg när det gällde vilken outfit man hade och hur ofta man sprutade in olika grejer i ansiktet och sådana saker. De pengarna fanns inte.
Men, ja.
Och jag hade nog tyckt det var väldigt jobbigt att leva med en människa som hade helt andra resurser än jag. För jag hade nog också haft svårt att...
Har du haft svårt att ta emot? Har du haft svårt att ta emot?
Ja, men alltså någonstans finns det väl en idé om att man vill bidra, tänker jag.
Jo, absolut.
I en relation.
Men jag tänker så här att det du beskriver där med dina vänner och så, det är ju en del i detta att vi ofta på något sätt umgås och rör oss i kretsar som ligger ungefär på samma nivå som man själv är. Just för
precis.
Att annars så blir det på något sätt, det finns någonting märkligt stötande och kanske till och med förminskande i det om någon kan bjuda oerhört mycket mer extravagant än vad man själv kan. Så det finns ju någon slags logik i det, tycker jag. Sen den andra delen du talar om, det där med om man nu sammanlever med någon som har väsentligt högre lön än vad man själv har, och att det kan vara, så sa jag lite sådär blont, men det är ju bra, för då kan man ju det blir ju bra för dig också. Och det ligger ju någonting i det, samtidigt som man förlorar sitt oberoende. Och då tycker jag vi är i en av liksom, litteraturens eller dramatikens klassiker. För det är ju Nora i ett dockhem, i ett nötskal, verkligen skulle man kunna säga. För Ibsens Nora har ju absolut inga pengar. Hennes man har allt. Och för att hon ska få sig lite friutrymme så förfalskar hon en revers. För att få pengar. Och hon gör också någonting gott för de här pengarna. Det är inte för att hon ska bara liksom unna sig själv någonting. Utan hon har ett gott syfte med dem. Men vad Ibsen skildrade är ju då kvinnans beroende av mannen. Och kvinnans omyndigförklarande i den tiden. Då hennes handlingsutrymme var väldigt, väldigt snävt. Och där äktenskapet då var ett fängelse i detta faktiskt, och höll kvar kvinnan i beroende i relation till mannen. Så det där är ju en klok hållning som du ger uttryck för, att någonstans så vill man ju kunna bidra själv och också känna att det man har, det ger en möjlighet att dra, om det skulle vara så.
Men inte vem det var som myntade uttrycket fuck off kapital, men det är väl något sånt som mer borgerligt sinnade feminister brukar slänga sig med. Och det handlar om just det, att faktiskt ha en egen inkomst så att man kan lämna ett förhållande om förhållandet inte längre fungerar. Och det är nog en väldigt sund bas i varje relation, att man inte är beroende av varandra på det fundamentala sättet. Man är beroende av varandra för att man älskar varandra, för att man har valt varandra. Mm. Inte för att den andra ska betala ens hyra.
Nej, precis. Men har du någon sån här lästips eller litteratur eller filmtips till våra kära lyssnare, om man nu vill fördjupa sig i pengar och tänka på olika dimensioner av att ha eller inte ha pengar?
Alltså vad det gör med en... det som jag har tänkt på, det är faktiskt Vilhelm Mobergs Utvandrar och invandrarsvit. För det handlar ju faktiskt väldigt mycket om fattigdom och vad fattigdom driver människor till. Det är ju en fruktansvärd scen med den här flickan som äter gröten, som ännu inte har svält tillräckligt mycket. Och jag tänker också på de unga männen som letar efter guld när de väl har kommit över till USA. Och jag tänker på den glädje som sen finns när man också bygger upp någonting. När man bygger det här lilla huset och när man kan skörda liksom sitt första äpple och allt vad det nu kan vara. Så att den boken liksom, de handlar om väldigt mycket, Mobergs Utvandrar och invandrarsvit. Men just det här, alltså hur mycket ekonomiska tillgångar och drömmen om att klara sig själv. För det är ändå det som är pengarnas viktigaste funktion, tänker jag. Inte att egentligen köpa en massa värdelösa saker, utan pengarnas viktigaste funktion är att ge dig friheten att kunna ta hand om dig själv, att bestämma själv, att inte behöva slika någon annans röv, om jag får uttrycka brutalt här.
Ja, men det är oberoende.
Och jag tänker på en annan bok i samma genre som jag läste som barn, böckerna om Kulla-Gulla. Vad heter hon nu som skrev den? Sandgren Sandberg, va? Är väldigt intressant, för att huvudpersonen där, Kulla-Gulla, det är en sån här överjordig, snäll, blond flicka som hamnar i en torparfamilj, eller en statarfamilj, där hon ska hjälpa till med barnen. Och sen så efter ett par böcker, för det här är en ganska lång bokserie, så visade det sig att Kulla-Gulla faktiskt är...
Det är en utvecklingsroman kan man ju säga, eller en serie.
Det kan man säga.
Som, ja,
absolut. Precis. Det är en bra definition på det. Men det visar sig i alla fall att Kulla-Gulla egentligen då hör hemma på herrgården, att hon är dotter ja, till patron, så då får hon flytta upp där igen. Och det är ju liksom en intressant spegling. Alltså det är ju liksom det gamla fattig-Sverige där en del människor var beroende då av en patron eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är inte heller liksom den här eländesskildringen, för att alltså det finns goda relationer här mellan härskap och tjänstefolk och stater och så vidare. Men den tycker jag är en fin berättelse. Alltså den berättar precis som Mobergs böcker om ett Sverige som faktiskt inte är så väldigt långt borta. Och kan ibland ja, också, tänker jag, uppmana till lite eftertanke, att vi har det faktiskt mycket bra nu på många sätt. Som ett litet inlägg i den här diskussionen också om idén om fattigdom i Sverige och det relativa fattigdomsbegreppet.
Ja,
har du någon bok som du skulle vilja tipsa om?
Ja, jag tänker mig att man kan se eller läsa, helst både och, Stolthet och fördom av Austin. Ja. Därför att den är ju lite en variant på problematiken i ett dockhem som jag beskrev tidigare. Men där hur de här döttrarna eller systrarna hela tiden måste tänka. De får inte låta känslorna styra för mycket när de ska välja make eller och navigera på äktenskapsmarknaden. Utan hela tiden måste de tänka, vad har den här personen för bostad? Vad har de för arv? Vad har de för kapital? Vad innebär det för mig? Där så att säga pengarna, flickornas frånvaro av pengar och egen status gör att de hela tiden måste välja efter någon som då har det och kan så att säga ge till dem. Och det där tycker jag är en intressant aspekt av detta som vi lyckligen har kommit bort ifrån. Men precis som du sa, att man kan påminna sig om hur nära i tiden detta ändå var. Och visst finns det sådana som tänker så fortfarande än idag i vår tid. Att man tänker sig, att man gifter sig till rikedom och så. Men sen tänker jag också att faktiskt den oerhörda jätteklassikern Borta med vinden faktiskt handlar om Scarlett O'Haras ansträngningar, verkligen djupa ansträngningar för att slippa vara hungrig. Och hur hon går, har vi den där bågen igen med att gå från rikedom och välbefinnande och oerhört vackra klänningar till att bli berövad allt och sen bygga upp någonting nytt igen för att slippa vara hungrig. Så det finns ju överallt den här kampen efter att vara trygg och slippa fattigdom helt enkelt.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Jag tänker att avslutningsvis tänker att vi kan dela med oss av lite tips, lite sparråd. Jag har ju aldrig varit särskilt sparsam, men det är en mening att jag har sparat ihop pengar. Men eftersom jag är så otroligt slösaktig så har jag lärt mig att leva ganska snålt. Ja. Så jag vet inte, har du några tips till våra lyssnare på hur man kan spara pengar i vardagen?
Alltså jag måste ju bekänna att jag är superdålig på detta. Men jag tänker, för våra lyssnare gör jag allt. Så jag tänker, kan ju dela med mig av att jag en period i livet så köpte jag i princip bara begagnade kläder eller second hand kläder och ägnade mig mycket åt att jaga sådana. Och då blev det precis som att man kan anstränga sig mycket kring matlagning och sådär, så blir det lite av en sport. Att man ska kunna vara fin, man ska kunna hitta någon slags stil även med det som är gammalt och nytt eller som inte då är dyrt och något särskilt märke och så. Så det är en viktig sak för mig. Sen så håller jag ju på naturligtvis mycket med matlagning och sånt där jag försöker att tänka efter nogsamt på vad jag köper och hur jag gör och inte spoliera någonting utan att jag använder det i nästa matlagning. Det som blev över i förra och sådär. Hur gör du?
Jo, men alltså det är väl ganska så likt. Jag gör alltid en veckomatsedel. Och den gör jag med ledning i två saker. Dels vad som är i säsong, för det är i allmänhet billigast att köpa mat som är i säsong. Och sen med ledning också då av de här reklambladen som man får från sin lokala ICA och Coop och vad det kan vara. Och så gör jag en veckomatsedel. Där jag faktiskt också planerar in matlådor, för det är ett mycket bra sätt att tjäna pengar eller att spara pengar. För att jag lunch på jobb så kostar det med 125 kronor. Och gör man det 5 dagar i veckan hela månaden så blir det faktiskt några tusenlappar. Så man kan ta med sig en matlåda, tycker jag är ett bra tips. Aldrig någonsin slänga rester utan alltid göra någonting nytt av dem. Frys in allting som du inte vet vad du ska göra med, för förr eller senare får du nytta av det. Jag bakar mitt bröd själv och det har jag gjort i många år. Och inte minst nu när, alltså brödet har ju blivit betydligt dyrare nu, det tror jag alla ser när ni handlar. Det handlar ju dels om att vetet har gått upp i pris, men det är också på grund av att elektriciteten har blivit dyrare, så det är helt enkelt dyrare att producera ett bröd. Så där kan man spara en hel del pengar. Köp aldrig någonsin halvfabrikat. Gör dina egna köttbullar, vad det nu kan vara. Och sen så tänker jag också, när man, särskilt när jag hade 3 barn hemma och man skulle på sådana här utflykter på helgerna, man är också till en park för att leka eller vad det nu kan vara. Ta då med dig en picknick. Ta med dig dina egna hembakade kanelbullar. Bred dina smörgåsar hemma. För det är fruktansvärt dyrt att sätta sig med 3 barn på ett café. Och när man då någon gång gör det så blir det istället supermysigt. Och detsamma, ska du liksom resa någonstans, ta med dig en matsäck så du inte behöver köpa liksom det dyra som finns på tåget eller båten eller vad det nu är.
Nej.
Men, möbler handlar jag aldrig nya utan på auktion. Och då kan jag tipsa om den här fördömliga sidan Auctionet. Men det kan också bli som, det blir som jag, för att jag blir så upphetsad ibland, så då budar jag på saker på kvällarna när jag sitter och är lite trött, och sen så nästa dag så får jag ett meddelande så, grattis, du vann auktionen på den här, så kommer jag inte ens ihåg vad jag budar på. Och då kanske det inte blir någon vinst i längden. Och sen så, gå också in och kolla på kontot, allt sånt där skit som man en gång har skrivit upp sig på, något, jag vet inte, något prenumeration på någon tidning eller något gym eller något som man aldrig använder. Det kan vara rätt många 100 lappar att spara där på att säga upp alla de abonnemangen faktiskt.
Ja.
Så det var en del av mina tips.
Mycket bra tips, men jag vill samtidigt då passa på, apropå det där med som du sa, att släng, att man inte ska slänga rester utan göra någonting av det. Det är ett bra tips, men jag blev så provocerad, irriterad, nu blir det en bonusirritation här, på programmet Meny. För några veckor sedan så hade de ett temaprogram om just restmat. Intressant, tänkte jag, lyssna på detta. Men det störde mig så otroligt mycket, för de höll på hela tiden att säga saker som att, ja, man kanske har en femtedel av ett äpple som ligger någonstans. Och då kan man ta det äpplet. Det har man ju inte. Man har ju inte en femtedel av ett äpple som ligger någonstans. Och så säger de så här, och så om man har kanske en matsked ris över, och sen nästa då får man en matsked ris över. Nej, alltså så fungerar det ju inte. Man har en matsked ris över, så är det faktiskt, måste jag säga, löjligt att spara det. Men om man har en deciliter ris eller 2, då sparar man det. Men det blev lite som att de skulle vara bättre än alla andra med sitt sparande och sitt restanvändande.
Ja,
och
då det blev lite så här, snälla. Ja. Och potatisskalen behöver du ju inte slänga, utan det kan du göra en trevlig soppa på.
Ja, precis. Så var lite realistisk. Även Meny i P1, tack, säger jag där.
Jag hörde också det programmet och reagerade på ungefär samma sätt.
Tänkte du att du hade hittade du någon femtedels äpple då i ditt skafferi? Eller hur gjorde du?
Nej, jag hittade inte någon femtedels äpple.
Hittade en död mus istället.
Och en matsked ris tror jag att jag ger till hunden faktiskt.
Ja, precis.
Om det bara är en matsked kvar.
Vi kan väl uppmana våra lyssnare att nu få på full patte spela Money, Money, Money med ABBA denna söndag.
Och ja, men det tycker jag.
Jag tänker att det är ändå gött med pengar. Och man kan alltid drömma om dem i alla fall. I väntan på att det ska trilla ner över en.
Och hålla drömmen levande som min faster gjorde. Min faster Gunnel, som aldrig blev så rik som hon önskar sig. Hon fick cancer i hela kroppen. Hon var storrökare. Och jag besökte henne på Trelleborgs lasarett bara några dagar innan hon dog faktiskt. Och när jag kom in i hennes rum så var hon inte där.
Nej.
Så jag frågade personalen, men var Gunnel någonstans? Nej, men hon sitter i tv-rummet. Så gick jag bort till tv-rummet och då sitter min faster där, som var liksom i slutskedet av en mycket svår sjukdom, och spelade på travet. Hon släppte liksom aldrig drömmen om att den stora vinsten skulle rulla in. Nej. Om så var sista veckan i hennes liv. Och det tyckte jag på något vis var storslaget.
Ja, det var
att hålla drömmen levande.
Det var det.
Faktiskt. Så det uppmanar jag er att göra också. Håll drömmen levande och gör det med stil.
Hej då.
Hej då.
Tar alla vackra former vägen, och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.